Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Howdy bodega och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Då var det dags, kan man väl säga. Jag har ju peggat lite för det här på Facebook-sidan och så vidare, att jag skulle börja chatta om Jeans Vault. Och jag är fullständigt övertygad om att det jag vet idag inte är allt. Utan det här är, det ni får höra nu, det är vad jag har kommit fram till genom olika källor, kan vi väl säga. Jag kommer att försöka presentera källor där det finns och så vidare. Eftersom Gene själv har släppt en box där han har kastat låtarna in och bara... Det finns ingen som helst rim, reson eller ordning i Genes Vault. Så tänkte jag att då vill jag göra min egen version och lägga låtarna i kronologisk ordning och kanske då prata lite om dem som jag tänker göra nu och så vidare. Jag måste börja med några punkter bara innan vi biter hästen i svansen. En av de viktigaste punkterna, eller kanske allra viktigaste punkten, är jag har ju inte betalat för den här. Jag har inte betalat de 20 000 kronorna, jag har inte träffat Gene i detta sammanhang. Och det finns många som anser att jag, det vet jag inte, det borde finnas många som anser att jag bara ska hålla käften eftersom jag uppenbarligen har fått höra den ändå. Så funkar ju dock inte jag, eftersom jag har det här behovet av att informera. Jag tycker inte om Kiss egen variant av sin egen historia och alla deras fel och problem med datum och sådär. Så jag tänkte, jag vill göra detta. Jag gjorde det för min egen skull, men jag tänkte att det här var så pass intressant så att det är någon annan som tycker det är intressant också. Men jag är medveten om att jag inte har betalt för den. Det är en vän till mig som har köpt den som kände att Alex måste få höra denna. Och det är snällt som fan. Jag kommer inte att ge den till någon. Jag kommer inte att läcka ut den till någon. Så alla ni som tror att ni kan höra av er. Det funkar inte så tyvärr. Det här, jag tar detta som en direkt ära att jag har fått lyssna på detta. Jag är ju ändå rätt intresserad av Gene och hans musik. Och nu mer än någonsin. Med detta sagt så kommer det kanske eventuellt att låta emellanåt som att jag klagar på denna boxen. Och det gör jag förvisso i vissa avseende. Mest för att den som vanligt i Kiss historia inte tar hand om sin egen historia. Jag har inte sett bukletten som följer med. Jag har fått läsa utdrag ur den. Dels genom Julian Gill, alltså Kissfax, genomgång av alla diskarna. Där han citerar boken och presenterar lite information ur den. Dels genom, vad heter de? Den of Geeks heter väl någon sida som också har gått igenom boxen och alla skivorna och sådär. Mitt problem med alla som har lyssnat är att de inte har analyserat utan de har recenserat. Och det är en väldig skillnad. Att man lyssnar på en låt, är det här bra eller dåligt? Ja, det kan ju vara både och. Men jag lyssnar ju inte riktigt på det sättet, även om det självklart är både bra och dåliga låtar, så lyssnar jag framförallt efter en kontext, efter en historia. Julian är bra på det. Inte helt vass, han har missat flera grejer och kommer med, faktiskt själv med felaktig information på ett par ställen. Eller sådär, sånt som vi fjantar, dryftar fram och tillbaks. Men det finns ju någon recension som har gjort så här... Är den här disken bra eller dålig? Det går inte att säga att någon disk är bra eller någon disk är dålig. Eftersom det är så splittrat det som finns på dem. Men då har man ju bara lyssnat. Bara, jag tyckte det här var en cool platta. Eller jag tyckte inte det här var en cool platta. Och det äger sin riktighet. Det är helt okej att man gör så på det sättet. Och om någon tycker att det är det sättet man ska lyssna på. Då är den här podden inte för dig. För så lyssnar inte jag. Det jag har utgått ifrån... När jag har suttit och lyssnat och analyserat, jag gjorde först en väldigt, väldigt grov rensning baserat på låttitlar och den kunskapen som fanns sen innan. Sen gjorde jag omrensningen när jag faktiskt lyssnade och såg att nej, den hör nog snarare hemma där, den hör hemma där. Och sen har jag gjort om och gjort om och gjort om efterhand som jag har fått mer och mer info. Och det här gäller ju framförallt 90-talsgrejerna och framåt. Och det där är inte helt korrekt ännu. Problemet är ju att ingen minns. Man kan ju prata med en sån sångare som Jesse Damon i Silent Rage. Silent Rage var ett band som spelade in väldigt mycket med Gene på 90-talet. Och han minns en del, men han minns inte allt. Och Gene minns ju framförallt att han bara släppt en massa låtar, eller spelat in en massa låtar. Så, ja. För en annan som då gärna hade velat se exakta datum, speltider och kanalanvändning, så är det ju lite sådär. Och vi kommer nog aldrig att komma helt i mål med den här boxen heller, det kan vi ju säga från början. Utan jag skulle säga att den uppdelningen jag har gjort är till 85, möjligen 90, kanske till och med lite över 90% korrekt. Och det som inte är korrekt, det kommer vi att få reda på, eller så får vi aldrig reda på det. Och så har vi en låt som är satt som 1994, fast den egentligen är 93. Ingen av oss kommer att må jättemycket sämre. Jo, jag kanske. Några av oss kommer eventuellt att må sämre av detta. Men de flesta av oss kommer att leva lyckliga med sina katter och bingolotto på söndagarna ändå. Var det någonting mer jag skulle säga? Ja, som sagt, jag har inte betalt för den, det sa jag. Och jag har ändå analyserat den, det sa jag också. Jag kommer inte att ge ut den. Är den värd sina pengar? Det var det jag ville säga. Är Gene's Vault värd sina pengar? Jag skulle säga ja och nej. Jag tror faktiskt på fullt allvar att den är värd mer för mig. Som ändå inte tänker betala för den därför att jag, på grund av dess brister. Än vad den är för de flesta. De flesta köper nog boxen för att träffa Gene och få boxen signad, coola foto, få vara med om hela grejen. Och sen går man hem och så lyssnar man väl på skivorna, kanske till och med på alla skivorna, fast jag tror inte ens det är säkert. Kanske lyssnar man med större nöje när man har min podd och de andras recensioner och läsa och lyssna på och liksom förstå vad man lyssnar på. Men de allra flesta kommer nog gå hem och ha den som en möbel. För hur många av er öppnade egentligen den där japanska originals-boxen med 10 vinyler i och spelade alla de vinylerna? Jag vet inte om någon gör sånt. Jag gjorde det. Så att den är värd sina pengar därför att innehållet är, trots sina brister, och bristerna är många, så är innehållet till stor del helt fantastiskt. Och den kanske blir ännu mer värd sina pengar om man vet bristerna innan. Hade jag vetat bristerna, eller hade inte vetat bristerna och köpt den, så hade jag varit besviken, skulle jag gissa. Men nu, när jag vet allting, det är nu jag har blivit lite fan om man skulle ändå. Men jag kommer inte att köpa den, jag har inte de pengarna. Men det är nu, efter att jag har analyserat och kronologiserat, som jag känner att fan vilken grej det här är. Man kanske skulle. Så jag slängde in en rad på Lotto idag. Och vi får väl se hur det går med det. Nåväl, ska vi börja då? Nu har jag ju då, som sagt, lagt låtarna i en egen ordning. Jag har dessutom döpt om dem eftersom Gene har döpt dem fel på många ställen. Såklart. Så vi gör så här. Alltså, jag får ju börja. Jag får ju köra det på det sättet jag har gjort det. Och så får vi se i vilket mål vi hamnar och på vilket sätt när vi är framme och vem som kommer först. Jag skulle tro att det är jag eftersom ingen av er har hört färdigt den här podden. Och har ni det, hört den redan, så är det jättekonstigt eftersom jag inte har talat in den. Jag sa tidigt att om han slänger med hela sin publishing tape från 1969-70 så köper jag boxen. Och jag hade tänkt stå för det. Fram tills det visar sig att han inte nu står jag för det, för han slängde inte med hela sin publishing tape. För er som då undrar, vad är Genes publishing tape? Jo, det är så här att 1969 så började Gene tillsammans med sin nya vän Brooke Ostrander och sin gamla vän Steve Cornell spela in en massa låtar hemma hos Brooke Ostrander, framförallt hemma hos Brooke Ostrander i hans vardagsrum. För Gene hade en massa låtar redan då och han ville göra en tape och han ville sälja de här låtarna eller liksom bli känd och sådär. Tapen består av 12-14 låtar, lite oklart hur många det är beroende på vilken källa man frågar. Och det enda vi har vetat i alla år är att den finns. Och vi har sett några låttitlar som är konstiga. Vi har sett Little Lady som då är Going Blind. Vi har sett Eskimo Sun och vi har sett lite annat. En som heter A Reavers in the Eye till exempel. Jag hoppades att vi skulle få hela den tejpen, för det hade varit en disk värd att äga, bara en disk med alla de låtarna, men det fick vi inte. Men vi fick 5 stycken plus en. Och den första låten jag har lagt, det är plus en. För den är inte med på publishing-tejpen, gissar jag, eftersom den inspelade flera år tidigare. 1966 säger Gene och nämner sina kamrater som Mark Nyberg på trummor och Larry Martinelli på gitarr. Låten heter My Uncle Is a Raft. Ni har säkert hört och sett den nu. Han har kört den lite i sin Family Jewels-grej och han har kört den väldigt hårt på sina sån här Vault Experience-grejer. Det är den första låten, den äldsta låten i The Vault, och den ligger sist eller någonting på den sista bonusdisken. Där är ju 11 diskar, 167 låtar, vilket är lite missvisande därför att en låt är med 2 gånger. Väldigt, väldigt dåligt korrat att en låt är med i exakt samma version 2 gånger. Och där står olika om dem i bukletten i Vault. Det är lite roligt. Så där är egentligen 166 låtar. Men i en mapp har jag lagt, och jag döper den här mappen till 1966-1970. Och där ligger My Uncle Is a Raft först, för den är från 1966. Sen har jag lagt Eskimo Sun, som är låt nummer 2. Eskimo Sun har vi vetat i alla år att den existerade. Den spelades live till och med, antagligen live, och finns inspelad eventuellt på den här Wicked Lester Rainbow-inspelningen från 71. För den överlevde ett tag. Och detta är alltså låten som har en ackordföljd som senare hamnades på Only You på The Elder-skivan. Gene var och är väldigt Beatles-influerad och det kommer att återkomma i hela boxen. Och detta är en typisk Gene försöker skriva en Beatles-låt. Jag gillar den ganska mycket och jag hör ju, man hör Only You i den. Om man följer med ackorden lite och sådär. Att jag fattar vad du menar. Däremot vet vi inte så mycket mer om den. Vem som spelar och så vidare. Det är ju Gene och jag gissar Brooke Ostrander är med också. Däremot vet jag inte om Steve Cornell är med på den. Tredje låten på den här mappen. 1966-1970. Jo, jag ville säga Eskimo Sun är med på publishing-tapen också. Alla resterande 5 låtar är med på publishing-tapen. Tredje låten är Little Lady. Och det var ju en ren fröjd att få höra äntligen. Going Blind från Hot of the Hell-skivan som den lät när Gene skrev den i original. Det är alltså Stephen Cornell som har kommit på den här grejen som alla trodde var Ace eller Paul eller någonting. Men den är med redan här på Gene's publishing tape. Och här vet vi att den är inspelad i Brooke Ostranders living room i Nutley, New Jersey. Nu säger jag vet för att det står i Gene's bok. Det betyder inte som att vi vet att det är helt sant. Men vi får utgå från att han har i alla fall några minnen, den gode Gene. Och att just de här grejerna, de kanske stämmer eftersom jag förstår att när han gjorde 93 000 demos 1977 att han inte riktigt minns alla studios. Men det här är ändå så pass gamla grejer så att han borde kanske minnas lite. Vi hoppas att det är sant. Låt nummer 4, en väldigt oansenlig låt som heter Put On Your Slippers. Den ligger också på en av de sista diskarna tror jag. Och är också med all sannolikhet inspelad i Brooke Ostranders vardagsrum i Nutley. Låt nummer 5 då. Lita. Ja, kommer vi till sånt här problem, barn. Den är lossig till att börja med. Det hörs tydligt. Och det är alltså, det som hände var att de sålde en massa grejer på Kiss-auktionen 2000. Någon köpte en låda med acetates från 80-talet. Och i den lådan hade man slängt med Stanley the Parrot och Lita. Acetaterna. Utan att, alltså de kan man ju inte, de kunde man inte köpa i auktionen. Men de var med där. Lita kom sen med även i den officiella Kissboxen från 2001. Och det är samma version. Det är till och med samma överföring. Men denna låter lite mer lossig. Så jag vet inte om de bara har komprimerat ljudet ännu mer. Eller bara använt sig av en MP3-källa eller någonting. Men det här låter inte bra. Överföringen är inte bra. Knastrig. skulle lätt kunna ha blivit bättre om man hade haft tillgång till en original acetate. Den är inte inspelad hemma hos Brooker och Strander, utan den är inspelad i Sanders Recording Studio, och det står det på acetaten i alla fall, så det är det vi går på där. Sista låten, självklart en riktigt felaktig sak. Den heter Nancy på i Gene's Vault, vilket är fel eftersom den heter A Reavers in the Eye. Han sjunger till och med det i texten. Och detta är listat i en sån här gammal hemskriven Gene-bok från 1800 frösel. Den är inspelad hemma hos Gene i South Fallsburg och lite hemma hos Brooke också. Jag gissar att han har lagt på keyboarden där. Den är bara 1,27 lång och liksom, den är en typisk sån här Gene. Och jag och min gitarr, och jag sjunger en smäktande ballad om en flicka. För han sjunger om en Nancy. Men jag gissar att han lyssnade och sa att den heter Nancy. Men om man då tar fram Kistory till exempel, jag tror det är där den är med i en lista, så står där A Reavers in the Eye. Och vi har undrat allihopa i alla år, vad är en Reavers? Vi får inte veta det i låten. Tyvärr. Det här var alltså mappen 1966-1970. Sex låtar, My Uncle Is a Raft, Eskimo Sun, Little Lady, Put On Your Slippers, Lita och A Reavers in the Eye. Nu gör jag ett hopp fram, just för att jag har delat upp så att vi har den mappen med de riktigt gamla grejerna, och sen har gjort en specialmapp till, och det är för att jag ville ha de här tre Van Halen-låtarna i en mapp också. Eftersom de står ut lite jämfört med allt annat, så att de kommer från samma session, ja, och vi har lite datum på det och sådär. Det var ju så här att Gene skrev lite låtar i Japan, och när han kom tillbaka så tog han det där bandet han hade hittat och använde sig av gitarristen Eddie och trummisen Alex. Sen vet jag inte om Michael Anthony spelar bas, jag gissar att det är Gene själv. Kan till och med vara Gene som kör kompgitarren, det är lite oklart faktiskt. Tre låtar var det, vi skulle få hört dem redan i Kissboxen 2001, men naturligtvis så allting med Van Halen är svårt. Det verkar vara ett fruktansvärt svårt band, eller svåra människor att jobba med idag. Så Gene släppte det i sin vault istället, och det har han ju gjort utan att han betalar någon för det. Det är därför man får ju själva vaulten som en gåva om man betalar 20 000 för att träffa honom. Han tar ju egentligen ingenting betalt för musiken. Så kan man komma undan om man är lite smart. Inspelade i april 1977 i Los Angeles i Village Recorder Studios är det tre låtar som handlar ner med Van Halen Brothers. Och det är Christine 16, Tunnel of Love och Got Love for Sale. Got Love for Sale heter egentligen här Have Love Will Travel. Christine 16 låter ganska exakt som studioversionen med Kiss faktiskt, och till och med solot är väldigt likt. Ace har använt sig av 75% av Eddies solo ungefär. Egentligen är den stämma, bara Ace har ändrat, tror jag. Så att det är en väldigt lik, det låter nästan som Kiss-version. Därför är den inte heller särskilt upphetsande. Det hade ju varit kul om det var ett riktigt shred-solo eller något sånt. Men nu, den låter som en Gene-demo. Och det låter verkligen inte som att det är Van Halen som spelar. Det blir lite roligare i de andra två låtarna. Speciellt i Have Love Will Travel, Got Love for Sale då. Där är ett Eddie Van Halen solo som inte alls passar in i Genes enkla lilla rockkuplett. Vilket då gör att den blir rolig att lyssna på, för att det blir någonting helt annat. Samtidigt så är det lite malplacerat, och i Tunnel of Love då, som kommer på Genes soloskiva 78. Den låter bra, och det där är ett bra basspel i den, är en kul version. Men ingen av de här tre är den där stora revelation som man hoppades på. Alltså, nu är jag inget Van Halen-fan, och det har jag ju heller aldrig utgett mig för att vara, så det kan ni bara skrika på någon annan om ni vill. Men man hade ändå tänkt, fan, Gene och Van Halen när de liksom var unga och hungriga, det måste ju vara hur hårt som helst. Och så har man lyssnat på 48 000 andra 70-talsdemos, då låter de här precis som vilka demos som helst. Kanske lite bättre gitarrspel då i solorna. Kanske, och nu avrundar jag fan utåt, men kanske lite hårdare trumspel, men nej. För mig, det här är inget märkvärdigt. Det är kul att ha hört dem, absolut, och det är bra versioner av låtarna. Men, sorry Eddie, du har ingenting på Ace 1977. Så vad det sagt, kan ni skriva på någon Facebook-sida som inte är min om fan, han är inte klok. Nu så, nu griper vi hästen i marängen och kallar den för Bert-Åke, och så ska vi se vad vi kan göra. 70-talet, Jeans 70-tal. Hur många låtar har vi? Vi har, jag ska räkna på datan, vänta. Vi har 43 låtar som jag har daterat 1975 till 79. Märk väl, 75 till 79. Inga låtar, inga demos efter hans publishing tape. För sen kom Wicked Lester. Och han har inte tagit med Stanley the Parrot. Det tycker jag är konstigt. Den borde ju haft sin givna plats. Efter det kom Wicked Lester och de spelade in sina låtar. Efter det kom ja, Kiss såklart, och de här Captain Sanity som han gjorde med Peter där tidigt 73. Så, men ingenting, det finns inga, i alla fall inga bevarade, men samtidigt hur, när skulle de ha hunnit? 73, det enda de gjorde var repade och spela lite live och spela in en skiva. 74, det enda de gjorde var turnerade och spela in en ny skiva. När skulle han ha suttit ner med en bandare och spelat in? Han hade ju ingen bandare till att börja med. Så det är inte så konstigt, eftersom de jobbade ju väldigt hårt. Alltså det är ju väldigt talande hur hårt de jobbade egentligen, eftersom det fanns en hel del låtar innan han började komma med i band, men sen blev bandet fokus. Det tycker jag är rätt snyggt. Sen skrev han ju låtar ändå, det vet vi, för det finns en massa låttitlar från 74 och sådär, men det är ju sånt som kanske bara fanns i hans huvud eller finns, eller så finns det fler band någonstans. Vi vet ju inte. Vi kan bara gissa. 75 har vi en hel hög låtar ifrån, och tyvärr måste jag säga, vi kommer till ett av de stora, stora problemen här nu, redan direkt. Som ni alla minns så kom det ut en bootleg tape 2001 som hette The J.R. Smalling Demos. Kiss använde sig av några låtar i boxen Don't You Hesitate, som de påstod var hela originalbandet på en demo från 75. Och det är unikt för alla medlemmarna är med. De körde God of Thunder med Paul på sång. Och jag tror att, vad är det med Burning Up With Fever eller Bad Bad Lovin', ett par låtar till i boxen där, och det är tidiga demos. Alla de var ju kommer från en tape som J.R. Smalling hittade, spelades in i Magna Graphic Studios i augusti 75, juli augusti, för att de ville ha något att visa upp för Bob Ezrin. Så det är J.R. Smalling som spelar trummor på alla låtarna, inklusive Don't You Hesitate. Peter har ingenting med den inspelningen att göra överhuvudtaget. J.R. Smalling spelar på alla låtarna, Paul och Gene och i viss mån Ace är med på låtarna så där. Och den läckte ju ut till oss fans, en lite bättre ljud på Kiss tape på de fyra låtarna i boxen, men det var marginellt liksom. Men vi fick ju tag i hela tejpen där. Först var den sån hoarded i några år, men ja, sen har det läckt ut alltihop, alla låtarna därifrån, inklusive de fyra låtarna från Larrabee Studios i januari 75. Så därför blir ju Jeans, man kan säga så här, det tråkigaste i boxen i The Vault, det är 70-talet, för den som har samlat och brytt sig om vad den har lyssnat på. Därför att av de här, vad sa jag, 30, av de 43 låtarna, så mer än hälften har vi sedan innan i en eller annan version. Och dessutom så är det, ja, vi kommer till en grej här alldeles strax. Eller vi kan ta den direkt. För det är så här. Någon, Gene själv eller någon i Genes närhet, har redigerat låtarna. Och det tycker jag är riktigt, riktigt surrövigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag hatar, nej jag hatar inte, hatar ett starkt ord. Det är bara nazister och getingar och kullerstenar som jag hatar. Jag avskyr när man pillar i grejer. Inte officiella liveskivor och sånt, det får vi leva med. Men gamla demos från 1975, varför klipper man? Jag begriper inte det. Och här är omklippningar i Jeans Vault på låtar för att göra dem bättre. Men det är ju inte det vi vill ha. I alla fall inte jag. Varför klipper man i gamla demos som är 45 år gamla? Vi betar av det här lite snabbt på 75, för det mesta av det har vi faktiskt hört. Första låten jag har lagt är Bad Bad Loving. Den kommer från J.R. Smalling-tapen. Den är nerklippt, men den har lite bättre ljud än vad vi hade sen innan. Men den saknar då 20 sekunder, tror jag. Nästa är Burning Up With Fever number one. Nummer ett. Gene har ju då kört bredgård siffra på några låtar. Och i då vissa fall faktiskt numrerat dem i fel ordning. Och det, vi kommer till det. Det blir på 90-talet framförallt, tror jag. Men Burning Up With Fever nummer ett, det är också från J.R. Smalling-tapen. 3:18 lång, lite bättre ljud än på den tapen vi hade. Men den är nerklippt, även den med ja, 23-20 sekunder och sånt. Och nerklippt, det kan vara något så enkelt som att man har tagit bort ett litet intro. Man har fadat den lite tidigare, eller så har man klippt om den. Vi kommer till några låtar där man har tagit, snoppat en refräng och lagt som ett intro till låten och så vidare. Men då är vi på 80-talet. Och det här är en av anledningarna till att jag inte kör på boxen. Därför att sånt gör mig fullständigt jävla skogscrazy. Tredje låten, Dreamer. Okej, nu är det roligt igen i alla fall. Dreamer är baserad på en låt som kommer från hans publishing reel. Som hette Something of a Dreamer, When I Awoke. Och Something of a Dreamer, det är alltså en låt som han har på något sätt här kört ihop. Detta kommer inte från J.R. Smallings tape, utan den här har Gene spelat in hemma själv i köket 1975. Han säger 75, låten är faktiskt med på en planerad låtlista redan 74. Men det behöver inte betyda, alltså han kan ju ha spelat in den i köket 75, sådär. Vi vet inte, han gissar för man skriver att I date this to 1975, vilket ju betyder att det kan vara 1981 också. Vis av erfarenhet. Men i alla fall, det här är en låt vi inte har hört innan. Den är inte jättebra, men den är spännande och den fyller på tidiga 70-talet eller mitten av 70-talet lite grann. Nästa låt, låt nummer 4, är Mad Dog. Här är det hela låten. De har speedat upp den lite grann så att den är pitchad lite annorlunda, för den är med i boxen också nämligen. Men det är bättre ljud än både J.R. Smalling tape och boxvarianten, så det här är en riktig master på denna. Tyvärr då lite uppspeedad, men det kan man ju lätt fixa själv om man nu är lagt åt det hållet. Förutom J.R. Smalling-tapen så har vi haft en mapp, säger jag, för det är så jag jobbar. Men vi har haft en uppsjö med Jeans 70-talsdemos också från andra källor än J.R. Smalling och från oklara datum. Nästa låt är en typisk sån, Man of a Thousand Faces number one. Samma som den tidiga 1975-demon som är inspelad någon gång på våren 75, gissar jag. Men här är det bättre ljud och framförallt går denna i rätt hastighet. Så det här är den första 70-talaren, eller ja, första i den här mappen 1975-79 som faktiskt är riktigt en liten pärla. Nästa låt är Man of a Thousand Faces nummer två. Den kommer från J.R. Smalling-tapen. Spännande variant. Den är nerkortad såklart. Men den har bättre ljud och det är en lite annan mix. Och då blir man ju lite sån här nu, vad fan, finns det två mixar på J.R. Smalling-tapen? Finns det till och med rent utav en master på den? För det måste ju vara inspelat, det är ju inspelat i en studio, så att det måste ju finnas en master på den. Ja, det vet vi inte. Men det här är en lite annan mix. Gitarrerna flyttar sig och lite sånt. Sen kommer vi till ett litet felsteg. Gene har skrivit, jag tror den här är på en av de första diskarna, Love 'em and Leave 'em Yeah, som låttitel, vilket är påhitt eftersom låten heter Rock'n'Rolls Royce. Den här är en riktigt gräslig liten Frankensteins monster. Det här är samma som den gamla 70-talsdemon, inte J.R. Smalling tape, men den är helt omklippt så att introt är borta och den inleds med bryggan. Man har tagit mittenpartiet i låten och lagt som inledning. Och den är då feldöpt till Love 'em and Leave 'em Yeah, men det är Gene som har hittat på, för han visste inte bättre. Rock'n'Rolls Royce heter den, ingenting annat. See You Tonight är nästa låt, samma som gamla 70-talsdemon som vi hade sen innan. Lite bättre ljud, men inget att hoppa högt över. True Confessions, number one, är nästa låt. Här har vi en pärla. Här hoppar jag faktiskt lite högt. Det är J.R. Smalling-tape-varianten. Vår version sen innan är 2:40 ungefär. Den är 3:24. Det är hela och det är samma pitch. Alltså, den är inte bara nerkortad i hastighet eller så, utan den är hela låten 40 sekunder längre än vad vi hade sen innan och bättre ljud än J.R. Smalling-tapen. Så här har vi en liten sån, det dansar runt granen pärla. Sen kommer vi till sån här, nu, det här är en sån grej som man diskuterar nu då, har jag sett. Och vissa låtar har jag fått sätta 2 år på, eller 3 till och med ibland, för att det går inte att säga när. Howling for your love, 75-76 har jag satt på den. Det är samma som den gamla demon vi hade från Gene's 70-tals demos, men det är lite bättre ljud. Och just att det är en tjejkör med, tycker jag vittnar om att den är nog inspelad senare. Den är inspelad senare 75, borde vara inspelad senare 76 också, men jag kan inte riktigt svära på det. Jag skulle vilja ha det till 77, men 75-76 enligt jag tror 75 i Gene's bok, tror jag, sådär, eller 75-76 något sånt. Ja, det är lite oklart. Jag har satt den som 75-76 och vi låter den vara där tills vi har någon konkret fakta. Även nästa låt får heta 75-76, för den kommer från samma, de här gamla Gene-demosarna, och då hette den 75-76 och det är True Confessions nummer 2. Här är dock ett lite längre intro, ett komplett intro, till skillnad från bootleg-varianten av demon då, och bättre ljud, så det tackar vi för. Så där då bootleg-varianten har saknat ett intro, där har Gene låtit det vara kvar medan han tagit bort andra. Jättekonstigt. Nu går vi in på 1976 och då har jag Burning Up With Fever nummer 2 som första låt på 76. Det är samma som den gamla demo vi hade från 70-talet, men det är bättre ljud, men den är nerklippt med en hel minut, så den är bara 3 minuter till skillnad från den, vår bootleg-variant som är över 4 minuter lång. Sen kommer 1976 Calling Dr. Love, 2:50 lång. Kan vara så att Gene spelar alla instrumenten, det gör han på vissa låtar, och ibland skriver han ut det och ibland får man gissa det själv. Det är inte säkert. Det är en rak variant av Calling Dr. Love utan några omsvep och krusiduller. Jag säger till när vi byter år, vi är fortfarande på 76 och Jelly Roll, som många av er kanske minns, den är med på den här gamla 75-76 acetaten. Och det är samma variant här, den är exakt lika lång, 1:54, den är exakt lika tråkig om man ska vara helt ärlig. Lite bättre ljud kan vara att han har mastern själv och att vi då tidigare har haft en acetate bara, men ja, spännande i alla fall. Och så hoppar vi till en av de stora grejerna i boxen för många. För det här är en sån låt som vi har hört talas om i alla år och aldrig fått höra. Mongoloid Man, 1976. Jag skrattar för att det finns mycket att säga om denna, och det ska vi göra. Den är 4 minuter lång och det är Gene Simmons och Joe Perry, säger man, som har skrivit den. Det tror jag inte på. Jag tror inte Joe Perry har skrivit någonting alls. Jag tror däremot att han spelar på den. För det gör han. Det är inte Gene som spelar solot, utan det är en riktig gitarrist. Vad är då Mongoloid Man? Jo, jag förbereder mig lite grann. En gång i tiden så kom Gene på ett gitarriff. Det går ungefär så här. När han kom på det så tänkte han att det här är det bästa låten, eller bästa riffet som någonsin har kommit på. Sen började han spela in det 1975 redan under namnet Daily Planet. Varje år kom där en ny demo med det här riffet. Aldrig någonsin blev en låt inspelad. Den har alltså hängt med ända fram till Psycho Circus-inspelningarna. Ja, det finns så mycket. Vi har en video där Gene repar med ett holländskt band. Han skulle producera Sleaze Bees. De repade i Los Angeles. Då är det den låten han står och visar dem, och de ska öva in. Och då, jag tänker, de måste ha tyckt det var tråkigt. Det är ju en värdelös låt. Vad har då detta med Mongoloid Man att göra? Jo, Mongoloid Man från 1976 är en variant av detta. Det är Daily Planet-riffet och texten till Spit. Ja, ni hörde Spit på Revenge 1992. I got no manners, I'm not too clean, you know what I like, if you know what I mean. Yeah. Ni vet, you know the riff. Och sen så refrängen. Ska jag testa? Ja, jag testar. Refrängen går någon till stil med I'm a mongoloid man, och så hör man i bakgrunden män som i falsett sjunger mongoloid, mongoloid, varpå jag ligger rakt långt på golvet och skrattar och slå framtänderna i parketten. För det är det i särklass sämsta och därför bästa jag har hört i hela mitt liv. Det är så infernaliskt dåligt så ni fattar inte hur dåligt det är för ni hör det. Och jag hoppas ni får höra det snart faktiskt. Men som sagt, Daily Planet-riffet, en hel låt på det riffet, det brukar det inte vara. Dålig text och Joe Perry på gitarr. Och Spit, texten till Spit då. Den här låten återkommer minst en gång i boxen och då är vi på Psycho Circus-inspelningarna. Då heter den Say You Don't Want It och låter exakt likadan som Mongoloid Man, förutom den där just kanske lite stötande Mongoloid Man-grejen. Då har man döpt om till Say You Don't Want It istället. Men det är i övrigt exakt samma låt. Men det kommer vi till när vi kommer till Psycho Circus. Sista låten 1976, då kommer datumet från Genes bok och den heter You're My Reason nummer 2. Nummer 2 säger ni, men det har ju inte varit någon etta. Nej, just det. Det är alltså en riktigt tidig variant av You're My Reason for Living som kom på Asshole-skivan 2004. Den är också återkommande i boxen genom åren. Hoppar vi över till 1977, Almost Human är nästa låt. Gene spelar allting och det låter lite därefter. Solot är väl ingen höjdare, jag tror för mig solar lite där, men ja, det låter som Almost Human utan alla effekterna och bongotrummorna och sådär. Ja, kan ha och mista låt, inget speciellt. Nästa låt, den är mycket viktigare. Den heter Just Give Me Love. Eller som Gene skriver, Just Give Me Love. Men han sjunger tydligt och artikulerande Give Me Love. Just Give Me Love nummer 1. Denna återkom 1997. Och då gjorde man en ny version av den. Tidigt när man började repa inför Psycho Circus eller komma på låta. Sen skrev man om texten. Och så kom den på Psycho Circus-skivan och heter You Wanted The Best. Vi kommer att prata mer om det då. Men den första varianten, den kommer från 1977. Eventuellt så skrevs den i Minneapolis. Det är sånt. Gene säger, ja, vi skrev den här i Minneapolis. Och så tittar man i turnélistan, de spelar ju inte där. Men han kan ju ha varit där ändå. Eller så, vi vet inte. I alla fall, troligtvis juni 77, innan Love Gun-turnén börjar. Mer än så vet vi inte. Och knappt det, om jag ska vara helt ärlig. Nästa 77 är Larger Than Life. Gene spelar allt. Igen, typisk demo. Ja, varken eller. Kul, men inte. Och sen kommer vi till Henry Frankenstein igen. Love is Blind nummer 1. Samma låt och version som i Kissboxen 2001. Men den är omklippt, den är nerkortad och den är nerpitchat. Introt är bortklippt och är ersatt med en refräng. Den börjar alltså med refrängen nu som han har snott ifrån mitten av låten. Man har tagit ner pitchen lite så den går lite långsammare. Och så är den då 2,50 lång så den är, saknar 25 sekunder eller något sånt. Vilket inte bara kan förklaras av pitchen. Som ju borde göra låten längre eftersom den är nerpitchad. Ja. Men det är bättre ljud i alla fall om det nu skulle vara något. Jag personligen kommer aldrig någonsin under några omständigheter att lyssna på denna versionen igen. Eftersom den i boxen 2001 är komplett och ordentlig. Och inte Frankensteins monster. Det är vansinnigt. Nästa 77, Mr. Make Believe. Kul låt. Recorded in Detroit har jag skrivit här på engelska. Det är ett annat språk än det jag pratar just nu. Någon gång efter januari 77. Gene hävdar att den inspelade under Love Gun-turnén. Och där har vi en sån grej. Då vet jag nog vad han menar. Den inspelad någon gång efter januari 78. För det var då de spelade i Detroit. Inte 77, de spelar inte i Detroit på Love Gun-turnén utan det var på Alive 2-turnén. Så jag gissar att den är 78. Gene säger 77 och är rätt bestämd med det. Så jag har ju lagt mina egna noteringar här så jag fattar vad jag menar när jag låtsas att jag tror på vad Gene säger. Så kan vi väl säga. Sen kommer vi till någonting som då Julian har lite fel på. En 77 till som är Now That You're Gone nummer 1. I Julians Kissfax genomgång av låtarna så hävdar han att denna number 1 är från år 2000. Och att låten som heter Now That You're Gone synt är från 77. Det är fel, det är precis tvärtom är det faktiskt. För det är väldigt tydligt att denna versionen Now That You're Gone nummer 1 är från 77. du hör det på ljudbilden, och speciellt när du jämför med den som heter synt, som då är betydligt senare. Sen om det är 77 eller ej, det kan vi ingen av oss vara helt säkra på, men den heter så. Now That You're Gone kom ju naturligtvis i en variant på Jeans Asshole-skiva 2004 eller 3 eller när nu var den kom. Nästa låt, Plastercaster, samma som i Love Gun Deluxe-versionen, en demo där. Vi vet inte så mycket mer om den. Det är en lite annan mastering på detta, för det är en lite annan ljudbild, men det är sådana detaljer som inte spelar någon roll. Lite roll spelar de, det är därför jag säger det. Efter det, Rockin' in the USA, Gene spelar allt. Samma, det är samma session som Larger Than Life, gissar jag. Att det är de två låtarna han presenterade. Genom att, ja, jag har spelat in de här. Spelar som jag gör, fast bättre. Ibland är skämten bättre än poddens innehåll. Sista 77an, See You In Your Dreams Tonight, har Gene döpt den till. Och det är samma variant som vi hade från 70-talet. Som demo, lite bättre ljud och rätt hastighet. Så även om den bara är 2,17 lång, så är det, ja, en litet uppköp gentemot botläggen. Nu går vi in på något som jag har döpt till 77-78. För det är, vi kan inte vara exakt säkra på när de är inspelade. Förutom att vi kan datera dem till innan eller efter soloskivan. Första låten 77-78 är Always Near You med Nancy Parkinson på körsång. Konstig detalj jag har med, men det var väl det han kom ihåg. Självklart är den inspelad innan soloskivan släpptes, för det är en demo, men om det är 77 eller tidigt 78, det vet vi inte. Sen har vi då Bad Bad Lovin', och den har ni inte numrerat, fast vi ändå har haft en Bad Bad Lovin' number one, så heter denna bara Bad Bad Lovin'. Så kan man ju då, om man är lite fräck, lägga till number two, för att det är nummer två. Men det har inte han gjort. Samma som 70-talsdemo vi hade sen innan, men lite bättre ljud och komplett intro som inte är på botläggen, men sen är det nerklippt i slutet. Man kan fan i mig aldrig få allt. Fattar ni? Aldrig. Det är bättre ljud. Yay! Komplett intro. Yay! Men den saknar 15 sekunder. Nej! Snubbla på mållinjen. Fan också. Nästa låt, 77-78. Eat Your Heart Out. Har ingenting att göra med låten från Monster. Utan... Det här är en 70-talsdemo, skriven eventuellt med Mitch Wiseman, som kom tillbaka på 80-talet också sen. Joe X från Stars spelar trummor på demon, och den är inspelad i Electric Lady i New York. Det är vad vi vet ungefär. 77 säger Mitch Wiseman själv, och det kan vi använda som en källa. 77 eller 78 säger Gene, tror jag, men 77-78 är rimligt i alla fall. 77-78 nästa, Forever, alltså F-O-U är över fyra, evighet, fyra alltid. Forever i alla fall, 70-talsdemo vi har haft i alla år. Men lite bättre ljud än innan, nerklippt med 37 sekunder. Så synd, kunde varit så bra. Det är en jävla bra låt dessutom, alltså, den hade lätt kunnat bli Jeans variant av Tomorrow and Tonight. Men vi får aldrig höra hela i detta ljudet tydligen. Men nu har vi i alla fall en bättre ljud. Suck. 77-78, I Ain't Coming Back. Här har vi den låten som är med två gånger. Den är med på två diskar och det är exakt samma version. Förutom att den ena har lite mer tystnad efteråt. Den ena är 2,56 lång, den andra är 2,54 eller 53 lång. Men det är exakt samma version, samma låt. Inspelat hemma hos Gene i hans garderob. För han hade någon slags makeshift-garderob 70-talet, 80-talet. Så även Eric Carr var där och spelade in, och Adam Mitchell och lite sånt. Men det är alltså samma variant som är med på två diskar. Lite synd. Nästa låt är en sån här, I Know Who You Are. Det är samma låt som är med på Love Gun Deluxe, men det är inte samma version. Jippie, tänker vi, tills vi börjar lyssna på den och hör klippen. Vi har ingen version av denna innan, och nu har vi en Frankenstein. Det saknas, alltså, vi vet inte om det saknas eller vad som är omgjort, men man hör klippen. Det gör man på fler låtar, vi kommer faktiskt till en till sen. Och det är jättetråkigt, men ändå i alla fall en outgiven låt, och det är en utgiven version, så ja, på något sätt får man vara lite glad i alla fall. Nästa låt heter Love by Invitation. Vi är fortfarande 77-78. Det är en riktigt bra sån här Gene Solo-plattetidlåt. Mycket körer och lite disco nästan. en bra låt, en kul outgiven låt som, ja, man hoppar till lite bara, ja, fräckt, 70-talare, Gene, han kunde då också. Nästa 77-78, Love Came To Me, samma låt och demo som vi hade sen innan, men betydligt bättre ljud, däremot 20 sekunder intro bortklippt. Så jävla onödigt. Sen kommer vi till Love Is Blind nummer 2, vi är fortfarande på 77-78. Antagligen, det är omöjligt att datera, men den är inspelad efter den andra, för den här är lite mer färdig. Och där är en edit. Den är 4:12 lång och vid 2:32 är där en edit. Man hör ju ibland att liksom, här är ett klipp här. Sen om det klippet gjordes då, eller om det gjordes nu inför The Vault, det vet vi inte. Men erfarenheten säger att de gjorde det nu av någon anledning som vi kanske aldrig får veta. '77-'78, Never Gonna Leave You, nummer 1. Kommer senare varianter av den också. Outgiven låt, inspelad i Jeans garderob. Troligtvis 77 skulle jag säga. Vi har den på någon gammal intervju från 90-talet där Jean, jag för mig Jean nämner bland annat denna låt. Och då säger han 77, det behöver inte vara rätt, men ja, det är ju någonting i alla fall. Och nästa låt, rätt så fräck, One More Chance. 77-78 fortfarande. Tidig Mr. Make-Believe-demo. Så den är alltså egentligen innan den som vi har som Mr. Make-Believe från 77, gissar jag. Men det är inte helt säkert, för Gene är ju bra på att köra Per Gessle och använda sig av samma riff och sådär, och så kan de ändå vara inspelade hyggligt samtidigt. Men jag har döpt denna till 77-78 av en ren självbevarelsedrift. Vi vet inte. Sista 77-78 i min lista är enligt mig Reputation, enligt Gene Obnoxious. Det är en sån där grej, den heter Obnoxious i Vault. Jag gissar att han har bara lyssnat några rader in och då sjunger han I'm obnoxious, I'm obnoxious. Sen kommer ju refrängen, you know I've got a reputation. Alltså det är ju tydligt att det är Reputation, det finns ju flera varianter. Men han döpte den till Obnoxious. Det är samma som den gamla demo vi hade. Lite bättre ljud, tack för det. Men man har klippt bort introt och man har pitchat ner den så att den går lite långsammare. Så Frankenstein på dig, gå och lägg dig. Nu går vi in på slutspurten här. 6 låtar kvar på denna disken. 1978, Charisma. Tidig demo, kanske spelar Gene allt, vi vet inte riktigt. Det är en riktigt dålig edit. Jag tror det är en minut in någonting som man hör att här har det varit någonting. Det har någon form av klippning har man gjort här. Är det gjort 78? Är det gjort 2017? Vi vet inte. Jag gissar på 2017. Tyvärr. Sen kommer en liten specialare som vi inte har hört innan som heter Gypsy Nights. Också 78. Högst gissat datum. Julian nämner att den kommer från 1980 från samma session som Feel Like Heaven. Jag vet inte. Det är möjligt. Självklart. Men den har inte riktigt samma känsla, samma ljudbild som den Feel Like Heaven har. Och Gypsy Nights nämns som 78, jag tror det är i Vault-boken. Eller någon annanstans jag läste. Så att jag har låtit det vara kvar, men med mina kommentarer såklart. Sen kommer Radioactive 78, samma version som i boxen 2001, men man har klippt bort introt bara för att den inte ska vara likadan. Skoj! X-Ray Eyes 1978, inspelad på Planet Studios i Los Angeles. En typisk demo-variant av en låt som kom lite senare på Dynasty. Inget märkvärdigt. Inget jag hoppar högt över i alla fall. 2 låtar kvar och den sista, näst sista har jag satt som 78-79. It's funny, but it ain't no joke. Högst oklart datum, men det är sent 70-tal därför att det är delar av Love by Invitation, ja, har han återanvänt några ackordföljder och lite sånt. Inspelad hemma hos honom, kanske till och med i hans garderob, men det står Home Studio så i The Vault Book. Så det är det enda vi vet. Och den sista, där står någonting i The Vault om denna, men det är fel. 1979, Just Begun to Fight. Den heter I Have Just Begun to Fight. Gene, vi hade det som en 80-talsdemo länge. Den är med på många sådana här Asylum-demosamlingar. Men det stämmer inte, för han spelade in 3 låtar med bandet Virgin 1979 och detta var en av dem. Och det är samma version på alla sätt. Faktiskt kanske till och med lite sämre ljud. Vi har en masterkassett på den nämligen som är helt fantastisk. Antingen var det likadan eller likvärdig, eller så var denna lite sämre. Det var någonting med denna i alla fall som jag tydligen har glömt skriva när jag ändå satt och skrev allt andra. Så kan det gå när haspen inte är på. 43 spår alltså. Högst oklara datum på många av låtarna. Och de första låtarna på nästa disk som då är 1980 till ungefär 90. Det kan vara något som är 79 där också, och det kommer jag prata om i den podden. Men det här är efter bästa förmåga, efter att ha lyssnat, efter att ha funderat, efter allt jag har lärt mig genom åren och allt jag har läst nu och fått tillfälle att läsa och intervjuer man tar fram och rent sunt förnuft ibland. Så är det här vad jag har kommit fram till. Och lyssnar man på låtarna i denna ordningen så följer de alla, alltså, så känns det konsekvent. Det känns som att det finns en helhet, en kontext i det på ett helt annat sätt än om man lyssnar på disk 5 och disk 6 i The Vault. Så hur långt blev det här nu då? Jag har pladdrat i nästan en timme bara om 70-talet då. Det är ju lite fräckt. Då gör jag rätt som delar upp detta i 3, för annars hade det blivit en alldeles för lång podd. Plus att jag gissar att det finns folk som kanske sitter och skriver ner lite, det får ni gärna göra. Jag gissar att boxen kommer att läcka ut. Jag är väldigt förvånad att den inte har läckt ut redan. Nej, men om man betalar så mycket så släpper man inte grejer. Jo, vi är ganska många. Hade jag betalt för denna så hade jag inte läckt ut den, för det kanske Jean hör. Men jag har en kompis med internet som kanske hade gjort det. Alla tänker inte så att jag har betalt och ska ingen få, utan många av oss är faktiskt på det sättet lite naiva men även lite osjälviska och lägger otroliga mängder pengar på grejer och tycker om när andra människor blir glada också. Så är det, och det får vara som du vill, och vi har alla olika åsikter i det ämnet också. Vad har vi för höjdare? Ska vi nämna någon låt? Alltså, det här är den tråkigaste disken. För många av er är detta säkert det roligaste. Oh, det är Jeans 70-tal, bla, bla, och det är coolt och sådär. Men som sagt, det allra mesta här, eller mycket av detta, har jag och många med mig redan hört. Dessutom i längre och mindre klippta varianter. Sen är det outgivna låtar, det är kul. Men det är så, demon på Rockin' in the USA, den gör varken från eller till. Även om det är kul att Jeans spelar alla instrumenten. Men jag vill ju gärna höra outgivna låtar och bra, riktigt bra låtar och sådär. Och många av de här 70-talarna, Reputation och sånt, är ju lite sådär halvflösiga. Så detta är faktiskt, det är den sämsta disken i hela boxen. Och den har vi tagit nu, 70-talet. Det betyder, nej, sämsta. 2000-talet är nog tråkigast. Fast den är kortare, det är betydligt färre låtar. Nej, det här är nog den tråkigaste disken. Nu har jag diskuterat färdigt, så är det. Det här är den tråkigaste disken. Så allting annat blir roligare. Framför allt Oh So Help Me God, 80-talsdisken. Herre jävlar, säger jag bara. You are in for a treat. Ni som inte har hört och ni som ska lyssna på podd. Nu tar jag påskledigt och tänker äta en obscen mängd påskhare, choklad och spika upp Jesus på korset och äta chokladkorset som jag köpte i New York. För det är ju så vi firar Jesu Kristi lidande, genom att äta upp korset han hängde på, naturligtvis. Så funkar det ju. Tack för att ni har lyssnat idag. Det här var podd 1 av 3. Allt jag sa i början kommer jag bara säga på denna podden. Så nästa 80-talspodd, om det inte har hänt något väldigt sådär speciellt, nästa Vault-podd, då bara kastar vi oss rakt in i 80-talsdisken. Och jag är fan sugen på att göra den redan nu, men det kan jag inte, för nu ska jag äta choklad. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni finns. Och tack för att ni luktar gott också. Ta hand om varandra. Glad påsk. Vi hörs snart igen. Och då kanske vi är i Laxevåg. God afton.